Du lyssnar på tredje gången gilt och jag pratar med Samson Wiklund, höll jag på att säga, men du har ju faktiskt gift dig ganska nyligen.
Stämmer bra det. Så nu har jag dubbel efternamn, vi körde den versionen.
Ja, men det är...
Ja, så nu är jag Samson Nadier Wiklund.
Lite mer episkt på något sätt. Ju längre, desto bättre.
Ja, jag har ju redan många namn som det är, redan innan där. Och jag har haft dubbel efternamn för att det inte gick att stava min pappas efternamn när jag var liten. Så då, han är ju inte från Sverige.
Men har du trippelnamn nu?
Nej, vi tog bort pappas efternamn och gick hela familjen under Wiklund. Till slut, för att vi orkade inte med allt extra krångel, och så viktigt var det inte för oss. Right. Men sen så nu när jag har gift mig då, så nu har jag Nadier, ett gammalt franskt adelsnamn har jag fått reda på. Jag har dock inte gift in mig någon fransk adel, tyvärr. Så det är inga slott som väntar på mig.
Vad du vet.
Vad jag vet, i och för sig, har du rätt i.
Du var förbi den här podcasten för, jag kollade upp det, för 6 år sedan var jag nog senast.
Är det så länge sedan?
Avsnitt 94, 2015. Och då var det här och snackade Axiom Verge, för det hade just släppts.
Bra spel. Och
eld lågor över det. Och det var på tiden då podden hette IGN Sveriges podcast. Och sen dess har det ju hänt en del, både det i världen och med dig, får man säga. Du har ju gjort många saker under årens lopp. Du har ju gjort en egen podd, Retroresan. Du har gjort P3 Spel. Du har varit på Svampriket. Du har varit på IGN Sverige. Men nu för tiden, och nu talar jag för dig här, märker jag. Nu för tiden, förstår du Samson, så jobbar du som game designer på Massive i Malmö.
Det stämmer bra det. Så att, jag sadlade om där vid 35 års ålder och insåg att jag inte bara ville prata om spel, jag ville också göra dem. Så jag sa upp mig från jobbet, sökte in till en yrkesförberedande skola i Stockholm som heter Future Games. Kom in på första försöket, tyckte jag var ganska ballt, för det brukar man inte kunna göra. Gick mina 2 år där, gjorde min praktik sen på Ubisoft Massive i Malmö och stannade kvar där sen dess. Det var 2018 gick jag ut och stannade kvar helt enkelt och jobbar vidare som game designer där.
Men du är väl, rätta mig om fel, du är från Malmö va?
Nej, men jag har bott här tidigare i mitt liv. Jag är, som det kanske hörs på dialekten, så är jag ju från Uppsala, norr om Stockholm från början. Men jag pluggade i Malmö. Så efter gymnasiet så åkte jag ner och bodde i Malmö i 8 år eller något sånt där, innan jag flyttade tillbaka till Stockholm för att jobba. Men sen så, i och med att jag fick praktikplatsen på Massive, så tänkte jag först tillfälligt flytta. Så jag bodde liksom inkvarterad på en kompis soffa i princip i början, medan jag gjorde min praktik. Men sen så tyckte jag att det funkade och så bara, nej men jag tar mitt pick och pack och sticker. Så att jag flyttade ner helt och hållet, lagom till att jag liksom tog anställning på Massive.
Du är ganska bekant med Malmö vid det här laget, åtminstone.
Jag kan den här staden, ja.
Och det är lite roligt, för den här staden, eller Malmö då, är ju, om man backar tillbaka en tid, jag vet inte, 10 år kanske, så var ju inte Malmö riktigt samma spelstad som den är nu.
Nej, verkligen inte.
Mycket tack vare just Massive då. Så Malmö finns ju på spelkartan på ett helt annat sätt nu.
Ja, så särskilt nu de senaste åren när dels liksom King, Paradox, IO Interactive, det är många. Och sen de här nya Shark Mob som gör det här vampyrspelet som vi såg på, ja, om man nu kan kalla det för E3, det som var här i somras.
Vad är det heter? Blood någonting?
Jag vet inte. Jag vet bara att det är väldigt många före detta Massive-människor som är Shark Mob.
Right.
Så att det är många människor som jag jobbade med för några år sedan som numera jobbar där.
Vad är ditt första spelminne från det ena till det andra?
Jag tror mitt absolut första måste vara från någonstans i den tidigare delen av 80-talet. Så driver min pappa en vägkrog med pizza, Sibylla, hamburgare och serveringstillstånd. Och där inne finns det ett sånt cocktailbord med Donkey Kong.
Ett sånt där sitt
Ja, precis. Det är liksom sittvarianten när man sitter på en stol och så är liksom bordet du har framför dig är, har en nedsjunken skärm i sig. Och det var, det var någon konstig, jag vet inte om det var någon slags romhackad version eller vad det nu var, för det var en bana som var Donkey Kong och sen var det en bana efter där det var en massa linjer och så var man en pensel och så skulle man liksom, det var uppdelat i rutor och så skulle man färglägga runt och när man liksom hade skapat en yta som gick att stänga av, då blev den grön. Och sen så var man jagad av någonting, ja, och så gällde det att måla liksom x procent av hela skärmytan grön till slut.
Mm. Det är väl, vad heter det? Kix heter det va? QIX.
Det kan nog stämma. Det var i alla fall någon sån variant jag spelade. Också då flipperspel som stod bredvid. Det är nog mitt absolut tidigaste spelminne.
Ja.
Om det inte var att vi hade en gammal Atari 2600 också, men jag kommer inte ihåg vad som kom först av de två.
Mm. Och hur gick så att säga spelintresset över till att du hamnade i branschen? Du började podda runt 2009 va?
Ja, 19 januari 2009 sände jag mitt första avsnitt.
Hur hamnade du i spelbranschen?
Ja, alltså spelintresset höll jag ju vid liv av och till liksom under uppväxten. Jag hade, pappa bytte spår efter att han sålde den här vägkrogen och startade istället en videouthyrningsbutik i Enköping. Och han tog då in Nintendo 8-bit, de här Japan-kassetterna och även uthyrningskonsolen och som han tog med sig hem. Och det här innebar ju då att jag hade ju fri tillgång till i princip hela det svenska NES-biblioteket. Allt som Japan hade, hade han tillgång till. Mm. Så jag gick ju bara och plockade det jag var intresserad av. Så jag byggde mig upp en ganska stabil liksom, baskunskap, i alla fall specifikt om NES. Sen hade jag ju vänner med Mega Drive och liknande så småningom. Men
ja,
jag byggde mig en bra kunskapsbank av spel och utvecklare. Och hade ju ganska mycket tid på den här tiden. Det här var ju liksom lågstadie och förskoleålder. Så att tid har man ju hur mycket som helst. Vilket också gjorde att man liksom klarade spelen och man tittade på de här eftertexterna och man lärde sig såhär, Yuki Chans pappa har gjort musiken till Mega Man. Jaha, vem är Yuki Chans pappa? Kan man heta så i Japan? Eller är det någons pappa? Liksom sådana där saker. Enough King istället för Inafune, för de fick inte ha sina riktiga namn. Men resan fortsätter med att jag fortsätter spela i princip hela livet. Någonstans i gymnasieålder så liksom börjar spelen kliva åt sidan för mer andra saker som är mer intressanta. Sen när jag i universitetsålder pluggar nere i Malmö och behöver ha ett extra jobb vid sidan av studierna, så visade sig att Microsoft Xbox behöver öppna en Sverige-filial för sin kundsupport. Så jag ser en annons på Platsbanken när jag är där med min dåvarande flickvän. Och jag tänkte att ja, det stod ju inte Xbox, det stod bara spelkonsol, men det var inte så svårt att lista ut. Så jag gick på den intervjun och blev anställd ganska snabbt och började jobba då med support för Xbox 360 2006-2007 någonstans. Tyckte det var intressant och kul. Köpte min första smartphone, en Nokia N95 innan iPhonen har släppt. Den hade en konstig meny som heter Podcast. Så då hittade jag genom den, tror jag, IGN fanns liksom listade i det så här basbiblioteket. Laddade ner dem och tyckte det här var ganska intressant. Så liksom spred det sig vidare med att jag hittade fler och fler poddar, började lyssna mer och mer. Insåg att det här borde jag också kunna göra. Finns det något sånt här på svenska? Hittade liksom spelradion och radiospeltorsk och radioformat, var de tre som fanns i Sverige då. Så tänkte jag så här, men det här finns det ju saker som inte pratas om, som har med spel att göra, som jag skulle kunna göra. Så jag frågade runt på jobbet bland folk som var liksom, men också lite pratig av sig. Så här, hörni, jag är sugen på att göra en podcast. Skulle du inte bara prova? Och sen så startade vi ganska tätt därefter i den. Savepunkt hette den första. Så gjorde vi den i 40-50 avsnitten och sånt där. Och under den resans gång så snubblade jag över en konstig kille från Bollnäs som gillade retrospel och som hade en blogg som hette Retroresan. Som han lade ner sen, i princip direkt efter han hade gästat oss. Tyckte jag var skitsynd, för jag gillade retrospel då. Så jag tjatade på honom att så här, vi tar upp den här bloggen fast vi gör det som en podd istället. Och så spelar vi tillsammans. Och sen, ja, då startade vi Retroresan och den blev jättelyckad rent i hur omtyckt den var bland folk som var liksom i den, då, med då tidens mått mätt, väldigt lilla krets av som retrospelsintresserade och retrospelsamlare. Det var liksom en liten klick, men snacket gick och den spred sig. Och sen, det är ju ett ämne som tacksamt nog håller sig ganska odödligt. Man behöver ju inte prata om vad som har hänt i veckan i branschen, utan liksom, analyser av Mario 3 är liksom lika intressanta 2021 som de var 2009. Så att det går att liksom backa tillbaka där. Så att den håller sig levande. Jag tror att om vi hade liksom jobbat på den och försökt oss på någon sån här Patreon-lösning och liknande som finns nu för tiden, så hade vi säkert kunnat liksom tjäna oss en hacka på att fortsätta göra den podden. Men vi båda två kände, jag och Anders, då, att så här, nej, men vi är klara med det här. Vi har annat att göra i livet än att sitta och podda livet ut. Liksom.
Du får aldrig något sug efter att prata av dig igen?
Podda jo, lite. Det händer. Och det är lite småtråkigt att vara anställd på en AAA-speltillverkare. För det gör ju att man måste liksom be om lov när man ska gästa saker. Förut kunde jag ju bara så här, vill du vara med här? Ja, det är klart jag vill. Och så kunde jag liksom dyka upp lite var som helst i poddar. Men nu får jag liksom begränsa mig till hur många jag klarar av och hur många som liksom håller sig inom saker som det är okej för mig att prata om som anställd.
Mm.
Så att det lilla spelpratet jag behöver få ändå ut där. Sen är det också, det är ganska skönt när jag sätter mig ner och spelar. Jag har ju barn också nu för tiden, så jag har ju mindre tid att spela. Men när jag faktiskt sätter mig ner och spelar, så gör jag det för att jag ska ha kul framför spelet. Jag tänker inte längre alls på att säga, och sen ska jag prata om det här, så att då måste jag komma ihåg vad jag tycker nu och så analysera.
Skriva ner.
Ja, precis. Nu kan jag ju sitta och analysera liksom spelsaker för mitt jobb skulle istället. Då, att jag liksom säger, ah, det är så de har löst det här problemet. Om det är någonting jag känner igen liksom, som jag själv sitter med på kontoret. Men förr så kunde det vara mycket att så här, varje gång jag spelade någonting, eller till och med liksom, eftersom poddarna kunde driva lite utanför bara spel också, så här, titta på en tv-serie eller se en film, läsa en bok, så automatiskt inbyggt i det, så att det här ska jag skapa content av. Liksom. Mm. Och det slipper jag helt nu. Och det är jätteskönt faktiskt att bara kunna få spela för spelandets skull, för att jag ska trivas med ett spel och så här. Nej, det här är inget kul längre. Jag kan stänga av nu, för jag måste inte skriva en recension eller prata om det här i en podd. Jag kan bara stänga av och säga att nej, jag skiter i det här spelet. Jag ger bort det till någon annan.
Ja, content-träsket är lätt att falla ner i.
Oh ja.
Dessvärre. Vilket är ditt bästa spel, menar du? Från start till 2021.
Ja, men det måste nog ändå vara... jag var barnvakt åt en släkting tidigt 90-tal och han hade då en dotter som var liksom liten och hon har gått och lagt sig, så att jag är mest bara sitter och väntar på att de ska komma hem från restaurangen eller vad de nu var, den här släktingen och hans fru. Ja. Men han har då en Super Nintendo med A Link to the Past. Och han bara så här, men du kan ju spela lite så länge efter hon har lagt sig. Jag bara, ja, visst. Och jag hade egentligen inte så mycket erfarenhet av Zelda. Jag hade liksom provat det men inte riktigt fastnat vare sig ettan eller tvåan. Eller Gameboy-spelet kom ju senare. Och jag hade liksom inte riktigt tid att förkovra mig i den sortens spel som krävde liksom det här att komma tillbaka till en sparfil och fortsätta. Det var lite främmande för mig. Det fanns vissa spel som jag körde liksom. Så, men de var ganska begränsade. Jag var mer intresserad av liksom så här snabb Twitch-action. Alltså Mega Man och Mario, det var mer min melodi än de här lite långsammare. Du vet, att slåss var liksom, man trycker på en knapp och så viftar gubben med ett svärd. Det var ingen Ninja Gaiden liksom, där den hoppar omkring och gör coola saker. Utan det såg lite... Det var inte en naturalistisk representation, utan mer symboliskt. Men sen så... Plötsligt klickade det här med den här stämningen som är när man vaknar upp där i regnet och ut och går och så... är de ju så bra på att hålla en i handen Nintendo. Så hela den här resan in till att man får svärdet av liksom, ja, Uncle, vad nu heter, och allt det här. Och jag minns att jag tog mig ut så pass att jag liksom, jag tror jag tog den första medaljongen. Så. Men längre än så tror jag inte jag kom den sessionen. Men jag såg ju till att jag fick låna det här spelet av dem så småningom, så att jag kunde få fortsätta. För det var ju tre sparfiler liksom, jag hade ändå som var min.
Det är ju fint när man, det har jag inte tänkt så mycket på, men att man kunde låna ut sparfilsspel och dela på batteriminnet på det viset. Det är även lite ironiskt då att det är ju den typen av spel, alltså spel som man lever sig in i, spel som bygger stora öppna världar och ja, men just upplevelser man ska vara kvar i timme ut och timme in. Det är de spelen som är stora nu. Det är ju...
Ja, både
vi lever ju i open world-tidsåldern.
Ja, traditionellt bland, liksom, bland de som skulle kalla sig själva för gamers, de som liksom har spel som en del av sin personlighet eller som ett stort fritidsintresse, så är det helt klart så att, alltså, Witcher 3 är väl ett så här superbra exempel, eller Skyrim som också är en sån superduper jättemega succé. Men samtidigt kollar du på vad som är mest spelat, och om vi ändå, liksom, ändå tar bort mobilspel och sådana saker, så är det ju fortfarande så de här liksom snabba belöningsgrejerna som Fortnite och Valheim är väl lite så, men det är många spel som är mer så här run-baserade, tycker jag. Sen kan det vara en content-fråga i och för sig också, att det är billigare att tillverka så, men det är många, så FIFA-spel och liknande, där folk inte kanske kör liksom karriärsläge, utan snarare kopplar upp sig, kör några matcher och sen är man klar för dagen. Så att det är inte helt och hållet bara.
Nej, det är sant.
Sen kanske just Mario, Ninja Gaiden och Mega Man inte längre är högt i kurs på samma sätt som de var då. Men istället har vi då, ja, PUBG är väl lite gammalt nu, men den Battle Royale-genren som exploderade för några år sedan och lever kvar fortfarande med Fortnite, som är helt enormt. Och de här, alltså sådana spel.
Jag vet inte riktigt när jag tappade bollen, men det känns som att kanske de senaste, jag vet inte, 10 åren eller så, så blev spel så pass mycket, eller spel kunde vara så pass mycket, det förgrenade sig åt så många olika vägar och håll, just det här med, ja, men till exempel Fortnite eller roguelike-genren för den delen, som ju är stor på sitt sätt. Det finns så många olika spelupplevelser nu, och jag känner inte riktigt att jag har samma koll på spel som helhetsbegrepp längre.
Nej, men det där tyckte jag började bli svårt redan när MMO:erna började bli stora där, alltså med World of Warcraft och EverQuest och Ultima, de som kom före. För redan där tyckte jag det kom en sån förgrening som gjorde att det fanns de som var WoW-spelare, och de kunde sitta liksom lika många timmar som jag satt som spelade allt möjligt, fast de spelade bara ett enda spel. Så att jag, mitt här helhetsperspektivet som jag hade haft sen den här gamla videobutiken då, där jag liksom hade koll på allt och läste ju liksom speltidningar och höll mig ajour och så, det gick ju inte längre att upprätthålla det när det fanns vissa spel som har så pass, alltså de har lika mycket content som alla de andra spelen tillsammans. Och då blir det svårt, särskilt också när man kommer in på de här, alltså lite mer kreativa spelgenrerna, alltså med Minecraft och Sim-spelen och liknande, där det går liksom inte riktigt att hänga med, för att det skapas ännu mer content av användarna själva, och det är nästan, det blir större än spelet i sig. Spelet är liksom bara grundreglerna, och sen så får du skapa själva som händer i det. Och att då försöka hänga med i den enorma explosionen av content, det gick liksom inte. Så att där någonstans så började jag hugga av att så här, jag bryr mig om den här fåran av spel, och sen så de saker som liksom splashar ut så pass mycket att det börjar uppmärksammas utanför de inbitna hardcorena i de här World of Warcraft eller i Fortnite för den delen, jag spelar inte Fortnite, de saker som liksom sticker ut, de kan jag fortfarande liksom ta till mig och lyssna på och vara intresserad av, men jag sätter mig inte och spelar Fortnite själv. Nu har jag sagt att jag ska göra det, för mina grabbar är tillräckligt stora för att vilja börja spela Fortnite nu. Så nu känner jag att jag vill sätta mig in i det för att kunna liksom vara med dem i den här resan, så att jag också kan vara en guidande hand och inte vara liksom farfar som inte vet hur man gör.
Jag känner lite att, och det kanske är ett tecken på att man börjar bli lite äldre. Fan, vilken gubbig podcast det här blev. Men jag känner att det drar lite åt två olika håll här. Å ena sidan så känner jag att jag inte riktigt har koll på alla spelgenrer längre. Och jag har inte haft det under flera års tid nu. Och det är lite, det finns någon slags även skön trygghet i det att bara ha bestämt sig för att så här, jag har inte riktigt koll på alla spel längre. Å andra sidan så känner jag också att fan vad likriktade alla spel är. Alla spel är likadana. Men när man kollar på E3 till exempel och de visar upp 5 FPS på raken och man tänker okej, nu ska man skjuta folk i huvudet igen. Det har jag gjort i en miljard spel redan. Men då finns det ju ändå väldigt många fler spelupplevelser där ute som jag mer eller mindre har valt bort och eller inte känner till. Men kanske jag har blivit lite för inkörd i gamla hjulspår. Lite som att man, det sägs att ens musiksmak cementeras runt 30 och sen upptäcker man inte så jävla mycket ny musik. Kanske har det blivit så med spel för mig också.
Jo, men jag tror att det kan ligga någonting i det där. Men så, som du säger också, man hittar liksom sin, man hittar sin fåra som man vandrar i. Men sen så finns det ju också, det finns ju en, speciellt när man tittar liksom på de större spelhusen, för det är också i den fåran som ganska många som är i situationen som du beskriver och som även jag själv sitter i, så blir det att man tittar på vad släpper EA, vad släpper Activision, vad släpper Ubisoft, Capcom och så vidare. Mm. Och där finns det en ganska, alltså det går trender i det, men det är långsamma trender. Det börjar alltid med att det är någon indie-hit som blir en superduper succé, PUBG till exempel. Mm. Så okej, Battle Royale, och så gör alla Battle Royale. Och sen så ibland är det någonting som då tar över efter den här indien. I det här fallet blev det ju Fortnite. Jag vet inte hur det har gått för Modern Warfare's, jag vet inte ens vad den heter, men deras Battle Royale-läge. Jag antar ganska bra. Men då liksom går den trenden kommer in i AAA, och sen så gör alla AAA det och tar tills liksom nästa hit som kommer liksom från oväntat håll. För det är nästan alltid så att det är oväntat håll. För att det är så mycket pengar och det är så många människor inblandade, så att de här stora riskerna som man kan ta när man är ett sånt litet lean team, det törs man inte ta. Man kanske kan ha någon sån liksom sub-label, typ som de här EA har ju sin, de släppte den här Lost in Random nyligen.
Just det.
Med sådana projekt kan man liksom så här, för prestigens skull, och har man lite tur så kan det också bli en sån mega-hit. Men det, man räknar inte med det. Men man kanske har lite sådana små projekt. Ubi har ju vårat Ubi Art, som inte har släppt någonting på skit längre nu i och för sig, men som gjorde de här spelen förra generationen, eller förra blir det nu, med Grow Home och andra världskriget spelet som var väldigt vackert tecknat, minns jag. Att man liksom, man kan chansa på saker när man har de här lite mindre projekten, men annars är det att man liksom, man försöker bara analysera, och det är så mycket pengar inblandat, och det är aktieägare och alla möjliga människor som ska ha betalt för allting, och det kostar enorma summor att tillverka spel nu för tiden, för det är så otroligt många människor inblandat. Så det blir att man liksom baserar väldigt mycket av vilka projekt man satsar på utefter vad man tror kommer sälja. Och man vill ju också sälja, inte bara att du ska köpa ett spel för 600 spänn, du ska också köpa ett season pass, och du ska köpa DLC, och du ska, man ska liksom hållas kvar, det ska bli en del av ens livsstil. Alla önskar ju att så här, mitt spel ska bli det spelet som man går hem varje dag och spelar en timme i. Så att det är en del av din dagliga rutin, att du ska in och göra dina dailies, så att säga. Nu är inte det ett MMO alltid man spelar, men hela det här games as a service-tänket. Det har liksom blivit så att alla försöker göra det. Den vändningen kom väl någonstans runt, alltså det började väl hända redan vid Diablo 2 egentligen, men det exploderade med Borderlands och med Destiny 1 och 2 och liksom de här spelen som är gjorda för att du ska ta dig igenom en slags basspel först, men det är bara en försmak. Sen kommer allt det här post-game-spelet. Och man släpper liksom säsonger och allt det, för att du ska liksom bara fortsätta spela och helst också mjölka in lite pengar då och då till projektet. Ja, men det skulle säga, förlåt, nu är det lång eller rant, men det vi börjar se nu är att de stora AAA-arna har börjat tycka att det här inte är så lönsamt längre, så nu börjar man igen satsa på att göra liksom klassiska, ja, nu tänker jag inte på genren som stort utan bara på konceptet, men liksom ett äventyr. Att du ska ha ett spel som är en upplevelse, som har en början och som har ett slut. Sen så kanske det kan finnas liksom content efteråt också. Men målet är inte längre att vi ska ge dig liksom ett mini-MMO som du ska komma till varje dag. Utan nu mer kanske en tanke på att vi ska liksom släppa ett spel som gör att du tycker att det är skitkul att vara här. Och sen så kanske du kommer tillbaka när vi släpper gör en sån stor drop några månader efter släpp liksom. Snarare än att försöka liksom nickel and dime, man så här, köp den här rustningen eller köp den här coola shaden till dina vapen eller vad det nu är. Så det finns ju sådana spel som gör det också. Så Call of Duty och Battlefield kör ju fortfarande den modellen, och det funkar ju bra för dem uppenbarligen, för de håller ju fortfarande på. Liksom. Så att det, men den huvudsakliga trenden med games as a service tycker jag mig ana att den börjar luckras upp, och det börjar komma lite fler grejer än bara sådana här spela vårt spel jämt spel.
Samtidigt så är det ju ganska svårt att försöka gissa sig på vad som, alltså hur spel kommer se ut om till exempel 5-10 år, i och med att det är just de oväntade grejerna. Det var ju inte jättemånga som hade anat att Minecraft skulle bli världens mest säljande spel, och sen plötsligt var det det.
Mm. Det är helt otroligt faktiskt. Jag tror att alltså, Minecraft ja. Har ju, det har ju sålt flest exemplar. Det är med ganska god marginal.
Mm.
Men jag tror att lite beroende på hur man räknar och hur mycket inflation man räknar med, så tror jag faktiskt att Pac-Man, om man räknar med alla 5 kronor och quarters som har gått åt genom åren på det, om de skulle gilla, som man bara skulle räkna summa för summa, krona för krona, vilket som har dragit in mest pengar på att spelas, och inte då på merchandise utan på just bara spelandet, så tror jag att de här gamla arkadspelen kan ligga jävligt bra till också.
Ja, Minecraft är ju ett spel som kostar, vad kostar det? 140 spänn eller något sånt där. Jag får mäta kostade det när jag köpte det back in the days i alla fall. Men sen har man ju, sen har man ju sitt på det torra. Sen kan man sitta med det, och vad jag, jo i och för sig, det har ett marketplace nu när jag tänker efter. Man kan faktiskt köpa vidare saker i, även i Minecraft.
Från en som men ändå, har
Minecraft
som
är ett ganska gränslöst spel i vilket fall som helst.
Ja, oja. Från en som har pojkar, eller barn egentligen, så det är vad de har förtjänat, men som har ett gäng barn som älskar att spela Minecraft, så det är ju få saker som önskas så ofta som att få liksom, lite pengar att köpa Minecraft-grejer till, köpa moddar eller mycket som de vill ha. Mycket de ser coola grejer på YouTube, så då vill de också säga, ah, det är någon som har gjort en jättehäftig Star Wars-mod. Den kostar 20 kronor, snälla, snälla, kan inte vi köpa den?
Ja, och då kan jag tänka mig att man som förälder tänker att vad är det här för galenskap som ni vill köpa för riktiga pengar? Men å andra sidan så tänkte väl förmodligen våra föräldrar ungefär samma sak om våra små drömmar. När vi var barn och så här, jag vill ha pengar för att köpa Garbage Pail Kids eller
hockeykort.
Ja.
Ja, men jag känner väl att jag tycker det är okej att mina barn får spendera pengar på, alltså de har ju inte fri tillgång till mina kreditkort, så är det ju. De behöver ju fråga varje gång vi ska köpa någonting. Och det är inte så mycket som vi behöver köpa heller, och det blir väl, vi satsar kanske mer på när det är en födelsedag eller jul. Att det, så här, nu kommer liksom en dump av grejer, så att nu kan vi gå loss lite i marketplacet om vi vill. Mm. Sen försöker jag att hellre liksom kurera innehållet, och så får de välja fritt snarare än att jag ska köpa saker åt dem. För att ja, också lära dem att handskas med pengar själva. Så där, ja, men städa rummet, så liksom, håll det fräscht i en vecka, så får du se att det kommer finnas en liten slant till dig för att köpa Minecraft-grejer om du vill.
Mm. Ja, men det är bra. Man ska ha respekt för pengar.
Ja, och för spel.
Det är så. Ja. Vilket spel tror du att du har lagt ner mest tid på genom alla tider?
Ja, jag tror att det är Final Fantasy 7. Det har jag spelat igenom ganska många gånger. Jag har aldrig egentligen sådär 100% att det är som en del människor gör, att man liksom har 100 av alla föremål och alla spelare, jag har max på alla stats och sånt, men spelat igenom det och gjort allting som jag tycker är kul att göra i det har jag nog lagt ganska många 100 timmar på. Så vet jag att jag hade en lång period när jag bara hade spelat NHL 95, för det var det enda spelet jag hade, och då blev det liksom, jag bodde ute på landet ganska långt ifrån närmsta kompis också, så om det liksom inte var en planerad dag när vi skulle leka med någon, eller att någon följde med hem eller man följde med hem till dem, så var det så här, ja, men jag kommer hem, käkar mellanmål, sätter igång, jag hade tv på rummet då, sätter igång tv, spelar NHL, dra av några matcher. Och den hade ju så att den kunde ju minnas statistik om enskilda spelare, så jag hade ju såna här grejer som, jag sköt inte pucken förrän jag var säker på att det skulle bli mål, för då skulle mitt liksom skott till målratio hållas på liksom perfekt. Och att nå den nivån krävdes ju ganska många timmar spelande för att verkligen liksom på djupet förstå sig på. Redan innan jag trycker på knappen för att skjuta, så vet jag om ifall det kommer vara mål eller inte.
Man vet att man ska vinna innan man väl spelar. Det finns någon,
att jag skulle
någon
vinna
slags, något slags djup där.
Ja, så här, någon slags konstig pastisch på den här the only winning move is to not play, eller vad är det de säger vad är det, War Games? Nej, ja. Någon slags variant av det uttalandet.
Precis. Då måste jag bara snabbt även då fråga, i och med att du då har spelat Final Fantasy 7 väldigt mycket. Vad tyckte du om remaken?
Jag har faktiskt inte spelat igenom hela remaken. Jag har bara spelat demot. För att jag har en ganska nyfödd bebis som föddes ganska lagom till releasen av det. Så att jag har inte riktigt haft fokus att kunna sätta mig. Men jag har spelat igenom demot och jag har ju sett vad mer som finns i det. Jag känner mig faktiskt ganska nöjd med det. Jag hade hoppats kanske att svårt att säga det, men mängden innehåll i kapitel 1 eller vad man ska kalla det är väldigt stor. Alltså det är mycket spel för pengarna. Men det är inte så mycket av Final Fantasy. Alltså den ursprungliga berättelsen. Det är ju i princip tills du kommer ut ur Midgar. Det är liksom det kapitlet du får här. Och jag tänkte väl mig att det skulle vara lite mer av... För det är ju inte så himla kort bit av originalspelet. Det är över på några timmar och sen så är du ute och så går du till Kalmar, va, där du får den här Nibelheim-återblicken. Ja.
Precis.
Jag hade väl tänkt att det skulle vara... För jag tycker spelet vaknar först när man kommer ut ur den stan.
Mm. Man skulle ju kunna köra en title screen där, title drop, utanför Midgar.
Ja, alltså nästan så faktiskt. Så att jag hade tänkt att det skulle vara lite mer av originalberättelsen, fast ungefär lika mycket liksom speltimmar som det ändå är. Men det känns heller inte riktigt utstretchat, det som finns heller. Så att, ja, det jag har sett tycker jag att det är liksom bra tillägg och fördjupningar på karaktärer och liknande. Sen så jag är inte helt överens med röstskådespelare, men det är ju för att man har ju sin egen bild av hur de här människorna ska låta, som aldrig stämmer. Så jag hade problem redan med liksom Advent Children, att, men så där låter han ju inte. Sen så tycker jag, alltså framförallt musiken är ju helt såld på. Jag tycker det är jättebra nya arrangemang av de här liksom låtarna som man har hört en miljard gånger redan. Kan gå och lyssna, framförallt på fight-temat, alltså det klassiska som slog igång på en vanlig hederlig fight. Det är min favoritlåt från original-soundtracket, och den finns ju så ofantligt många variationer här. Jag kan liksom bara sätta igång en playlist och sitta en hel arbetsdag och bara lyssna på just den låten om och om igen, fast i olika varianter. Det finns ju också sjukt mycket liksom snygga lösningar på hur de säger, men okej, om det är en fight fast den är i det här landskapet, då hör du att det är den låten, men den är lite omarrangerad för att passa in i ljudbilden i det här landskapet. Så att sitta liksom såhär, okej, men det här är slummen, ja, det hörs ju att det är slummen, för det är de här andra ljuden och de här andra instrumenten som spelar upp samma melodier.
Någon har gått fullständigt bananas med F-mod eller motsvarande då.
Ja, verkligen. Jag tycker också jag har ett parti i låten som jag tycker är det bästa partiet. Där jag har en inre bild av hur jag vill att det ska låta där. Så att jag letar ju efter så här, vilken är den ultimata versionen där det är rätt tryck i det här partiet.
Det låter ju lite som att du borde spela in en cover där du kan maxa det partiet.
jag har faktiskt flera gånger återvänt till en och samma YouTube coverversion av den, där det är en cool tjej med en keytar som gör en riktigt snygg variant av den. Jag tror till och med att jag har kommenterat att så här, du är en av de få som vet att det här partiet och sen då klockslaget ska låta som ett jävla freight train i basgången.
Ja. Men på sätt och vis är det ganska bra att du ännu inte har spelat igenom hela spelet då, för då behöver du ju inte gå igenom den här väntan och det är ganska tråkiga partiet nu mellan del 1 och del 2 som många av oss andra går igenom, utan du kan hoppa direkt in i... Men Juffi, DLC,
då täcker inte upp lite.
Jag vet inte. Det, dels jag håller med dig om att grundremaken är schysst, och de väver ut saker och ting på ett bra sätt. Det, alltså, man får tillbringa lite tid, lite extra tid med roliga karaktärer, och man får uppleva staden Midgar från nya roliga vinklar. Och det i sig är kul. Men dels tycker jag tog sig lite för mycket frihet. Eller liksom det är ju helt frikopplat från vad som händer i originalet. Det är ju bara jag hittar på, om man säger så.
Ja, Juffe är ju inte i närheten av Midgar i vanliga fall.
Nej, och visst, man kan ju argumentera för att det kanske hon visst var, men det, alltså originalspelet, där nämns ju inte Juffi i Midgar. Så, nej, jag blev inte, det är inte dåligt, men inte som grundspelet skulle jag säga. Men du kan hoppa in direkt i del 2 när den kommer. Kör igenom del 1, del 2. Och då har du väl, jag vet inte vad, 100 timmar, 150 timmar av bara Final Fantasy rakt av.
Ja, men frågan om man ska liksom lägga till dem i högen av timmar på Final Fantasy 7 när man börjar mäta. Så när jag får den här frågan om några år, så här, vilket spel har lagt mest timmar till? Ska jag räkna med då de här 900 timmarna till Final Fantasy 7 eller ska det gissas som ett helt nytt spel?
Just det, var någonstans går gränsen? Jag skulle nog säga att det är ett nytt spel.
Ja, jag tror att det får vara ett nytt spel. Det är lite för stora skillnader. Det är ju inte en remastering, liksom, utan det är från grunden och upp remake.
Ja, ja, så var det. Vad spelar du just nu?
Just nu så spelar jag... Jag spelar en del Destiny 2.
De har tal om just de grindiga service-spelarna.
Ja, men jag tycker ju att alltså Bungie är så jävla bra på first person shooters, särskilt med en handkontroll. Jag tycker att de liksom, känslan i vapnena och hur de bygger upp sina fighter, vilka typer av fiender, vilka konstellationer av liksom en heavy och en sån och en sån och en sån i den här, på den här miljön. De är jävligt bra på både fiende AI och fiendekomposition och att få, alltså det är så ofantligt många olika vapen i så många olika variationer dessutom, och ändå få den här känslan att så hur det känns att skjuta. De introducerar nya vapen med jämna mellanrum som inte har funnits med förut, alltså nya typer av vapen. Det kom ju en pilbåge för något år sedan och nu senast är det den här, jag vet inte ens vad det heter, javelin. Det är en slags spjut, fast man kastar det inte. Man kan kasta det, men främst är det någonting man liksom springer fram och hugger med, så melee-vapen liksom. Och jag tycker deras pilbågar till exempel är bland de bästa pilbågarna jag har sett. Och sen har de ju i och för sig smart nog byggt sig själva en lore där allt är tillåtet. Det är både teknik och magi. Det är liksom både fantasy och sci-fi. Så att de har ju hela smörgåsbordet av vad de vill göra, hur de vill presentera det och hur de vill grafiskt beskriva det. Gör man till exempel ett spel baserat på en IP så måste man ju förhålla sig efter hur vad IP tillåter. Utan att säga för mycket. men det gäller ju allting. Liksom. Gör du till exempel, men även om du som EA sitter och liksom gör ett Battlefield... Heter de Battlefield? Nej, de heter inte Battlefield. De heter Battle någonting annat.
Battlefront är Star Wars.
Battlefront, tack. Så var det jag helt efter. Sitter du och gör ett Battlefront-spel så du måste fortfarande hålla dig inom reglerna för Star Wars. Så du kan liksom inte göra ett lasersvärd som fungerar som en kaststjärna och liksom, du kan inte ha en grafisk effekt som ser skitball ut och som är jättebra på att kommunicera exakt vad det är du gör med vapnet för att det passar inte i loren. Men Bungie har ju byggt en lore där allt är tillåtet. Det är sådana man önskar ibland som game designer, så här, varför kan inte vi ha en sån så att jag kunde få göra det här exakt som jag vill, helt utan kompromisser.
Ja, det är ganska skönt också det här med att ha ett spel, alltså game as a service, att ha ett spel som man, ett enda spel som man har som en hobby. Det finns någonting lite mysigt och betryggande med det också. Det finns hemtrevlig känsla i det. Jag hade en period när jag körde väldigt mycket Diablo 3 till exempel. Och det fanns ju vissa kvällar och nätter när jag satt och funderade över så här, vad fan är det jag håller på med egentligen? För då gick fingrarna verkligen på automatik. Så här, jag körde en munk och så hade jag ett visst antal shouts som man körde igenom i en viss ordning. Så jag satt liksom och tryckte på knapparna mekaniskt i samma ordning om och om igen och tittade knappt på skärmen. Och så tänkte jag så här, okej, är det här som är underhållning för mig nu mera? Men sen samtidigt så fanns det just att komma tillbaka till spelet och att kunna spelet så pass utan och innan vid det laget. Ja. Finns för- och nackdelar med det.
Ja, men sen också när det kommer till att njuta av ett sånt spel på citattecken rätt sätt, det blir ju också att man hittar en njutning i det man gör. Så när jag sätter mig ner med Destiny, jag skiter fullständigt i om jag har bäst utrustning och jag grindar ingenting, utan jag bara så här, jag vill göra det här uppdraget för det är ett kul uppdrag att spela och det är lagom utmanande. Och jag har en cool ny handgun som jag vill prova på den bossen. Så att nu gör jag det. Och så det är liksom vad jag gör i en kvart. Och sen är jag så här, så är jag nöjd med det. Vad vill jag göra nu? Alltså det är liksom inte det här, för att ofta med sådana här spel så gör du saker för att du ska samla erfarenhet eller du ska framförallt i Destiny maxa. Vet jag. Jag minns inte hur mycket det var i Diablo. Ja, det är så här, ja, du ska ha så här många kills med det här vapnet. Och bara så här, men jag tycker inte ens det är ett kul vapen, men jag måste göra det, för det är del 1 av 7 för att kunna låsa upp den här fantastiska, episka vapnet jag får senare. Men vad ska jag det till då? Jo, då ska du använda det till att liksom det, man bara grindar för att få någonting som du ska ha till att kunna grinda snabbare, för att kunna få någonting annat som du ska kunna grinda snabbare. Alltså, den sortens spel, den tekniken, siffrorna som bara går upp och upp och upp. Jag har liksom lyckats vaccinera mig själv mot att bli påverkad av det. Så jag sätter mig bara ner och bara så här, nu vill jag springa några rundor. För att det är kul att göra det. Det är kul att ha de här encountersna. Det är det jag ska göra. Jag ska inte bry mig om, oj, nu hände ett coolt event. Eller det kan jag tycka är kul. Men jag försöker liksom undvika det här med att man bara bygger sina stats. Det tycker inte jag är ett roligt sätt att spela. Jag förminskar inte folk som njuter av det, för att go ahead, det finns ofantligt många som liksom försöker tilltala just er, men jag är inte en av dem. Jag vill inte vara med i det ekorrhjulet. Det är inte min melodi liksom.
Den här frågan är lite intressant specifikt till dig, i och med att du ändå är jobbar med spel, game designer. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie och så fick du lämplig budget och team och allt för att förverkliga dina drömmar, vilken spelserie skulle du välja och hur skulle du forma den efter din vilja?
Jag har två saker där som jag vill göra. Jag ska försöka att inte vara allt för långrandig, för jag tenderar att svara väldigt långt på allting. Men jag vill ta Mega Man, original Mega Man, inte X, och sätta honom i en first person motor och göra ett Metroidvania Zelda-aktigt spel av det. Alltså Mega Man Prime. Ja, fast Mega Man Prime. för jag vill ha den världen, den loren, och jag vill att på samma sätt som du vet man får ny utrustning i Metroid som gör att jag kan ta det vidare i den här stora öppna världen. Jag vill ha liksom en liknande grej, att det sitter ihop de här världarna, inte att det inte är liksom diskreta banor, utan allting sitter ihop på något sätt och vis, och du behöver liksom ta ner bossen för att få hans eller hennes vapen för att kunna använda det på den här platsen så att du kan ta det vidare. Alltså så här, men helt enkelt Metroid Prime fast med Mega Mans kostym.
Och hur kommer det sig att du skulle vilja göra det av originalserien och inte av X-serien? X-serien är ju lite så här åt det mörkare, råare hållet, och det är ju även ord man kan använda för att beskriva Metroid Prime. Det är ju ett lite mörkt spel på sitt sätt.
Ja, det kan det vara, men jag tycker inte att det behövs. Jag tycker att det kan få vara fint och mysigt i sådana spel också. Utan att det ska vara liksom mörkt och läskigt. Det är väldigt enkelt att göra, alltså så här, suggestivt mörkt och hemskt. Det är känslor som är lätta att hitta när du jobbar med spel. Det är mycket svårare att göra mysigt, men mysigt utan att vara lätt är jättesvårt. Så det är det jag liksom är ute efter. Sen så tycker jag också att så här, storyn i X, den går ju så bananas med Mavericks och allt vad det är. Jag vill liksom ha den här, en ganska enkel, du vet, Dr. Wily, Dr. Light, rock, roll, kanske hunden också. Det är som så här, inte så mycket mer än så. Konstiga liksom Maverick-virus och existentiella frågor om så här, vad är liv, vad är inte liv? Finns jag eller är jag bara en automatisk apparat? Jätteintressanta frågor, men inte just nu. Nu vill jag bara panga lite och springa runt och ha det mysigt.
Det lät som att du hade två saker.
Ja, den andra kommer faktiskt från att jag fick en det var en fråga på min anställningsintervju som jag bara tyckte var så himla kul, så jag spann vidare på det. Jag skulle vilja göra Minecraft 2.
Där finns det pengar att hämta.
Ja, helt klart. Men alltså, utmaningen i det skulle ju då vara att inte ta ifrån Minecraft någonting som Minecraft är. Du måste göra allt som Minecraft gör och sen någonting till. Mm. Och det här som är någonting till, det är att jag skulle vilja introducera riktigt jävla långa och komplicerade raids till Minecraft.
Okej.
Med just de här, lista ut vad det är du ska göra för att ta dig vidare härifrån. Alltså, ja, nu är jag väldigt färdig av Destiny Raids, men det är för att några av mina favoriter kommer därifrån. Jag har inte spelat så mycket MMO heller, så att jag kan inte riktigt, jag vet inte om det här egentligen kanske kommer från MMO-världen, men just det att man kommer till en plats Och det är inte bara att du ska ha ihjäl allt, utan det blir liksom så här, okej, men nu vi måste lösa problem. Och som verktygslåda för att lösa dem så har vi det du kan göra i Minecraft. Det vill säga, du kan mina, du kan crafta, du kan bygga. Det finns liksom melee och action, men det är inte fokuset. Så att snarare så här, okej, vi är x antal spelare, vi kommer in i en stor liksom underjordisk grotta. Här inne finns det en ond trollkarl. Ingenting vi gör kan bita på honom. Vi kan inte bygga in honom, vi kan inte skjuta honom, vi kan inte svärdshugga honom, mata honom med någonting. Han är odödlig mot oss. Vi måste få honom att skratta. Okej. Okay. Hur får man en trollkarl att börja skratta? Så får man liksom så försöka lösa det. Ska vi bygga någonting som ser roligt ut? Ska vi göra illa oss själva med flit så att han skrattar? Ska vi göra en synkroniserad dans allihopa? Så här, den här sortens problemlösningar, fast med liksom Minecraft-block i världen och den här, vid det här laget, väldigt välbekanta verktygslådan av saker man kan göra inom spelets ramar. Jag tror att det skulle vara skitkul att göra. Och det är sån här, att sitta några stycken inne i ett boardroom och bara komma på alla grejer man kan göra i Minecrafts verktygslåda som inte redan har gjorts. Och på så sätt att bygga raids. Det krångliga är att så här, i vanliga fall så är ju belöningen av en raid anledningen att du spelar den. Om du inte liksom älskar själva gameplay i sig, utan det blir att så här, jag kommer få den här ett exotic bla 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 vapnet när jag är klar, eller den här jätteviktiga emeralden som gör att mitt vapen blir starkare. Men det lockar ju inte i Minecraft att du får sådana saker. Så man måste hitta vad är en belöning i Minecraft som gör att det är värt att lägga liksom 6 timmars speltid tillsammans med några polare online för att ta sig igenom den här problemlösningen som också ska vara ganska svår, liksom, ganska krävande av spelarna.
Det här låter
Det skulle jag tycka var skitkul att göra.
Ja, det låter lite som att man skulle kunna utforma det som ett riktigt stort DLC, eller Minecraft har ju inte riktigt DLC på det sättet, men ett, vad kallar man, en patch, en version, lite som det här Caves and Cliffs som kommer nu,
ja, till exempel. Modpack tror jag. Ja, men något sånt skulle man kanske kunna göra. Man behöver ju bygga ett liksom specialläge för det, för man måste ju göra någon slags begränsning så att du inte bara kan liksom gräva dig runt problemet. Så att du får ju liksom, precis som i Adventure Modes, får du liksom använda dig av Bedrock och liknande för att du inte ska kunna ta dig ut genom att fuska. Så att säga.
Det låter som att det potentiellt skulle kunna vara väldigt roliga utmaningar, men det låter även som att det skulle krävas en hel del för att faktiskt kläcka liksom ur ett rent spelskaparperspektiv, att faktiskt lyckas konstruera de utmaningarna och uppgifterna.
Ja, alltså lyckas lista ut hur man ska få datorn att mäta att du har lyckats eller inte.
Ja, precis. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
här måste jag erkänna min väldigt, väldigt fokuserade sida. I och med att alla spel som vi hade hemma var från pappas uthyrningsplats. Hans VHS-butik, så fick ju inte jag ha sönder någonting. Och vi hade heller inte råd med att ha sönder någonting sen när jag började köpa saker själv. Så att jag har aldrig kunnat kasta en kontroll i väggen. Jag har istället löst det med att jag stal en bit ebenholts, ett väldigt hårt träslag från träslöjden, som jag hade hemma liggandes bredvid tvn. Så att när jag blev arg på ett spel så bara la jag ifrån mig handkontrollen, så tog jag upp den här biten ebenholts och försökte bryta den istället, för att det kunde jag inte, jag var för svag. Men det var liksom, få ut aggressionerna på den, så okej, lugn igen, lägg ifrån mig och så ta upp handkontrollen och försöka igen. Så det var så jag fick göra det. Men faktiskt så är det nog Mario Kart i Super Nintendo. ja, verkligen. Mario Kart i Super Nintendo är nog det spel som jag har argat ur mest till. Det är jävligt bra på att få dig att vara beredd på att kasta ut skiten genom fönstret, men ändå plocka upp den ett varv till. Liksom. Och jag hade lånat det av en klasskamrat, Mikael Sjöman heter han. Och han var lite snabbare än jag på alla time trial-banor, men jag skulle fan i mig ta varenda en av hans rekord. Och en del satt så långt inne. Men han var inte så bra, han var inte så taktiskt bra, för han körde alltid med Mario. Och jag visste ju att så här, Bowser är snabbare. Jag måste bara köra bättre än vad han gör. Så körde jag mot hans jävla spöken i veckor, kunde jag liksom nöta en och samma bana bara för att jag skulle peta ner honom från prispallen på alla time trial banor. Jag tror inte jag lyckades i slutändan, men jag gav det ett jävla försök i alla fall.
Vilket spel har fått dig att gråta?
Jag vet inte om det är något spel som har fått mig att gråta faktiskt. Jag har ju varit med om scener som jag tycker är liksom fina och känslosamma, men att faktiskt brista ut i gråt kan jag ärligt talat inte säga att jag vet om jag har gjort på riktigt. Några känsliga scener har jag ju varit med om. Alltså jag tycker ju att nämnda Final Fantasy har ju några klassiker. En scen som berörde mig konstigt mycket kommer från Gears of War 2. Det finns ju en scen som man ofta pratar om där Dominic, ens vapenbroder, hittar sin fru som har varit tillfångatagen. Som är väldigt känslig. Men det är inte den scenen jag tänker på, utan det är ganska tätt in på den, alldeles före eller alldeles efter, så har du en annan liksom AI-medspelare som heter Tai, tror jag, som är en asiatisk man, ganska stor, som alla andra, tatuerad och så här, en badass liksom, som också haft en så här ganska hård men också lite skön attityd spelet igenom. Och han blir tillfångatagen och torterad av The Locusts, och du befriar honom, och hans reaktion på det, så fort han liksom stumlande tar sina steg ut ur där han har varit inlåst, det första han gör är att han bara sträcker sig efter en hagelbössa, sätter den mot sin käke och avfyrar. Och så tänker man, men den här killen har ju varit alltså det största badasset jag har sett i flera timmar. Vad i helvete har han varit med om för att det här är vad han vill göra med sin frihet? Han har liksom tappat allt på grund av vad han gjorde. Det berörde mig jättekonstigt mycket. Att jag verkligen säger, oj, det som sägs mellan raderna här om vad som har hänt honom är något så fruktansvärt hemskt. Sen är ju egentligen då Maria-scenen, alltså den spelar ju mycket tydligare på dina känslomässiga strängar på ett helt annat sätt. Men det var någonting med den här liksom klippan och hjälten som föll, som bet hårdare på mig än den här kärlekshistorien.
Gears of War har ju, det är ju ganska lätt att förringa Gears of War och göra sig lite lustig över hela serien, att det handlar ju bara om stora fyrkantiga män som gör stora fyrkantiga saker och de sågar ihjäl varandra och det är blod överallt. Men det har ju faktiskt Gears of War 2, även Gears of War 3 har ju ett par riktigt, ärligt talat, bra scener som jag tycker på sätt och vis är bättre än mycket det som till exempel Hideo Kojima pysslar med. Det är kanske inte lika djupt och eftertänksamt, men det är enkelt och rent och det gör sitt shit, det funkar.
Ja, jag tycker också att det finns något lite ädlare i det också på något vis, för att det djupa och eftertänksamma i Hideo Kojimas spel, synar man det så är det ju egentligen inte så himla djupt heller. Det ger sken av att ha ett mycket tyngre och djupare djup än vad liksom de flesta spel har. Men så tittar man lite noggrant på det, så är det så här, men det är inga liksom superavancerade saker vi pratar om här, och det är inte ett superkomplicerat känslospann eller en situation. Det kan vara mycket som är hemskt däremot. Metal Gear är ju, alltså, Kojima älskar, han har någon slags fetisch för att ju liksom skriva riktigt hemska saker. Både tortyr och sexuellt våld och allt möjligt sånt där som är liksom, det är lite jobbigt att behöva tas i. Och han kan liksom ganska, han är ju en duktig regissör, att han kan liksom jobba med de här ämnena och utan att det känns liksom för exploativt. Det känns inte som att han liksom använder sig av det för chockvärdets skull, utan så här, det bara finns som liksom en underliggande vikt som hänger i ämnet på något vis. Då kan jag tycka att det är ganska befriande med om man tar Gears of War som exempel, som är liksom en ganska ytlig, enkel historia om liksom en situation, några hjältar och några fiender, och så ska vi liksom ta oss an dem. Men då kan det istället ligga tyngd i hur man har valt, alltså hur har man valt att berätta det, är nästan mer intressant än vad det är som berättas. Det är inte det, kanske heller det bästa sättet att berätta någonting, men det gör det intressant. Jag kan tycka det är samma sak med alltså Mad Max Fury Road, man tittar på filmvärlden. Berättelsen som berättas är kanske inte superintressant, men hur den berättas är istället skithäftigt.
Verkligen. Det är något avskalat och rent över hela på något sätt.
Ja, och jobbar man så tror jag inte, man gör sig nog sig själv en otjänst om man försöker se på att liksom gå in på så här djupa, tunga, existentiella, filosofiska tankar i det. För att då tar man ifrån det som du får utifrån liksom bara berättar konstmässigt. På något vis. The medium is the message. helt enkelt.
Mm. Vilket är ditt favoritspel och vilken detalj i det gillar du allra minst?
Oj. Favoritspel. Det finns ju många alltså. ja, alltså jag har ju nämnt Final Fantasy 7. Jag har nämnt Zelda A Link to the Past. Jag älskar Wipeout 2097. Det har jag spelat ofantligt mycket också. Metroid, Super Metroid framförallt är också jävligt bra. Mm. Det finns väldigt många spel som är väldigt, väldigt bra. Svårt att säga en klar favorit, men om vi tittar på detaljer i de här som jag inte tycker är så bra då. Zelda 3 är ganska enkel. Jag tycker att Links rörelser känns svajiga. Framförallt diagonaler och sånt, i och med att det är också ett styrkors och inget analogt. Mm. Final Fantasy, det är en del grind som inte är skitkul i Final Fantasy, så är det ju. Det finns också partier som jag säger, men det här kan jag skita i. Tågkyrkogården när man ska ta sig hem med Aerith ganska tidigt i spelet. Skittråkigt parti.
Mm.
Ja, vad hade vi mer då?
Wipeout hade vi också.
Ja, alltså det är klart, det finns ju banor i Wipeout som inte är lika roliga som andra banor. Så är det ju.
Jag har alltid stört mig på faktumet att man tappar så mycket fart när man krockar med kanterna i Wipeout. Jag har alltid tyckt att F-Zero X har, och GX för den delen, har en mer följsam känsla.
Jag föll aldrig för F-Zero. Jag tror det är för att jag inte gillade SNES-spelet, och så då liksom levde den känslan kvar även in på 64. Men hemligheten med Wipeout är ju att väggarna vid sidan om vägen, de sträcker sig bara så högt som polygonerna. Det finns inte en sån infinity-vägg ovanför. Och du kan ju höja och sänka ditt skepp genom att trycka upp och ner. Så att du kan faktiskt glida ut och vara ovanför väggen, utanför vägen och sen tillbaka in igen. Så slipper du tappa fart fast du är där utanför.
Mm. Det har jag aldrig tänkt på. Och sen slutligen hade vi Super Metroid.
Ja, det finns väl partier i Super Metroid som inte heller är skitroliga. Den här plantbossen och hela partiet inför den.
Just det, Spårspan.
Ja, inte skitroliga heller.
Jag har aldrig riktigt gillat sättet som man hoppar på heller. Hoppen och liksom, eller överlag kontrollen i Super Metroid är ju inte helt hundra. Om man jämför med många av dagens spel i alla fall. Alltså Hollow Knight till exempel har ju mycket sköna, det är mycket skönare spel att spela än Super Metroid.
Jo, hon är lite klumpig, Samus. Hoppen är nog liksom där också felet ligger. För jag tycker hon rör sig höger vänster ganska bra, tycker jag. Men alltså, vägghoppen tycker jag är fortfarande skitsvåra. Jag kan inte konsekvent lyckas med hennes vägghopp. Har aldrig riktigt liksom satt det till 100% heller.
Nej.
Förlita mig allt som oftast på bombhoppa istället. För den rytmen sitter fortfarande i. Men,
det är ännu svårare.
Ja, men jag minns, alltså, det finns ganska många partier i Super Metroid där man har ganska lite felmarginal. Om man ska liksom hoppa över det, är ofta någon så här lava eller acid pöl under den, och så kan man liksom hoppa på plattformar som är ganska små. Mm. Det är ofta man liksom ramlar ner. Inte för att det är någon fiend, utan bara för att man liksom missbedömer hoppet lite.
Mm.
Ja, precis. Samus hopp i så fall i Super Metroid. Det jag glömde säga, det dåligt med Wipeout. Det var ju några banor, ja, just det. Andra banan tycker jag är ganska tråkig. Den andra på Venom-hastigheten. Bäst är Valparaiso och Garderopa.
Just det. Det är den med hoppet, va?
Ja, och Zeppelinaren. Och Valparaiso är den som är i Maya-templet.
Mm. Slutligen då, vad ser du fram emot mest just nu?
Metroid Dread ligger ju bra till. Jag har någon slags när en tanke om att jag tillsammans med de äldre mina grabbar ska liksom hotsita Metroid Dread tillsammans. De har liksom inte tagit sig igenom ett single player spel med den sortens insugsförmåga som Metroid-spelen kan ha, att man liksom så här bara tänker på det, och så fort man kommer hem från skolan så vill man liksom bara in och fortsätta. Så jag när en förhoppning om att vi ska kunna ha en sån, att så här, vi kommer hem, käkar lite mellis, det är jag som hämtar då på skolan, så kommer hem, käkar mellis, och så sätter vi oss ner tillsammans och så liksom fortsätter vi med Metroid Dread. Och det kommer väl bli så att sen när det kommer svårare partier så får jag ta över, men att vi ska kunna hotsita det, så det är liksom, det är min tur att spela idag. Ah, okej. Varannat liv, varannan bana, liksom den. Nu är det inte banor, men att det blir lite den tekniken liksom. Det är mina bästa spelminnen från barndomen kommer från sådana stationer. Så att jag vill ge dem det också. För att nu är det mycket att de antingen spelar själva eller så spelar de tillsammans. Så det är mest Minecraft och Lego-spelen. Och Castle Crashers har jag fått in dem i och för sig. Det tycker de är kul att spela. Men just det här att liksom ta sig framåt i en kampanj, det har de inte riktigt upplevt hela vägen i mål i alla fall på någonting än.
Nej. Tror du att det potentiellt kan bli något problem med, ja, nu har jag inte kört Metroid Dread än i och med att det inte släpps förrän i början av oktober, men faktumet att man är jagad av de här robotarna och att det ska väl ändå vara lite småläbbigt att de förföljer en och är jättesvåra att döda och sådär.
Jag misstänker att det kommer till en början vara så att när en sånt händer så kastas kontrollen på mig. Till en början. Men jag tänker också att det här är också en övning som man behöver gå igenom för att bli trygg med sin egen förmåga i spel. Så jag tror att det kan gå bra i slutändan. De är så pass stora att det kommer börja sitta. Liksom sånt. Utvecklingen är ju fantastisk när man tittar på barnen och spelar. För när vi började spela så hade de jättesvårt med att förstå sig på hur det är Xbox vi spelar på då. Hur en Xbox-handkontroll fungerar, vilka knappar som är vad, hur styr man med en spak. Och just Minecraft, nu ställer vi in liksom allting i creative mode så att de inte kan dö och så vidare. Men det var ju inte många minuter i taget de kunde styra själva innan de hade liksom grävt ner sig själva i ett mörkt hål och behövde min hjälp för att ta sig upp. Men nu behöver jag liksom inte, jag behöver inte vara med i rummet. De underhåller sig själva alldeles utmärkt med Minecraft och ropar in mig när de vill visa något häftigt de har byggt istället. Eller om de har hittat ett nytt recept. Liksom. Den utvecklingen gick ändå otroligt snabbt. Så att, jag tror att spela ett sidescrollande spel, det är nog en bra teknik för att få dem att lära sig behärska lugn i stressade situationer och lära sig verkligen finessen med att styra en gubbe, ja, eller en tjej då i det här fallet, i en miljö där man behöver ha precision och kontroll. Jag tror att det kan nog vara nyttigt och lärorikt.
Ja. Coolt. Då så, tack så mycket för att du ville snacka lite spel en kväll som denna.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Har du några sociala medier eller liknande som du hänger på där du kan kontaktas?
Alltså jag har inget speciellt, men man kan skriva till mig på Twitter. Jag heter Samson Wiklund. Där. Det är väl nog det enklaste sättet att nå mig, tror jag.
Grymt. Jag heter Victor_Sjostrom på Twitter och Tredje gången podd på Instagram. Så det är så. Då får du lycka till med Avatar-spelet också.
Ja, tack så mycket.
Från Tears of Pandora.
Ja, ni får hålla ögonen öppna när vi släpper nytt material och häftiga pressmeddelanden. Jag har ingenting på lager som jag känner till i alla fall, så att jag kan inte teasa något, men förr eller senare kommer ju något. Så är det.
Förr eller senare släpps det tv-spel.
Så är det.